att ha levt både på Shakespeares tid och idag. Ett försvunnet manuskript och ett möte mellan två av Håkan Nessers poliser. Det är några av ingredienserna i augusti månads talboksurval. Och frågan är om vår boktipsare i hör, Inga-Lena Örn, även denna sommar ägnat en del av sin semester åt läsning inför talbokstipsen.
Jag har kanske faktiskt läst mindre än vad jag normalt sett gör på semestern. Det är väl kanske värmen. Men jag har läst, precis innan semestern faktiskt, så läste jag en bok av Jane Harper. Hon är australiensiska och hon har skrivit en bok innan och den tipsade jag om i talbokstips 34 2017. Den hette Hetta. Det var så väldigt bra miljöbeskrivningar över Australiens vildare delar, så att säga. Så jag såg fram emot det här. Och hon skriver ju återigen om de här delarna av Australien där människan måste ta hänsyn och anpassa sig till naturen snarare än tvärtom som vi gör överallt annat. Den heter Falska vänner, inläsare Jens Malmqvist och den tar 13 timmar och 41 minuter och det är en talbok med text samt finns som punkt. I den här boken så får man följa med på en sån här så kallad företagsretreat för att stärka gruppen och så. Och det är två grupper om vardera fem personer som jobbar i samma företag som ska vandra under några dygn i vildmarken. De får inte lov att ha någon med sig några mobiler. Kvinnor för sig och män för sig. Och sen ska de då komma tillbaka till utgångsläget efter ett par dagar. Och när de gör det så kommer inte kvinnogruppen. Och när de väl dyker upp så saknas det en kvinna. Jane Harper, hon har en trevlig polis då som var med även i den här tidigare boken som heter Aaron Falk och han jobbar på ekonomibrottsenheten. Och han har fått ett märkligt nattligt samtal av en kvinna som då mer eller mindre har tvingats till att medverka i en sån här pengatvättsutredning. Det är hon som har försvunnit, visar det sig. Och sen är då boken uppdelad dels i Aaron och hans kollegas berättelser och deras ärende när det gäller ekonomibrottet, det eventuella. Och dels så får man då följa kvinnorna parallellt, vad som händer dem. Och jag tror att det funkar bra även när man lyssnar, för det är ganska tydligt. Det här är kvinnornas berättelse och det här är polisens. Det blir väldigt spännande faktiskt och upplösningen är oväntad. Jag hade inte alls räknat ut det här innan. Miljöbeskrivningarna är lite mer sparsmakade än vad de var förra boken och jag kan tycka att det är lite synd, men ändå alltså, det är bra jobbat, spännande och välskrivet.
Men är det mest en thriller eller får man också följa de här kvinnornas inbördesrelationer under den här vandringen?
Det är väldigt mycket kvinnornas inbördesrelationer under vandringen, för det visar sig att det är det som är thrillern, kan man säga.
Och därefter till en som du sa innan vi satte igång inspelningen att den gillade du verkligen.
Ja, det gjorde jag. Den kom ganska tidigt i år. Matt Haig heter han som har skrivit den och boken heter Historieläraren. Den finns som punktskrift men däremot så är den under produktion i talbok. Matt Haig, han har skrivit en del barnböcker innan, prisbelönta sådana. Och han har skrivit någon roman. Och så har han skrivit en väldigt uppmärksamma biografi. Där han berättar om sin depression som han fortfarande tampas med. Men nu har han då skrivit den här fullständigt briljanta romanen med titeln Historieläraren. Det låter ju inte så upphetsande. Och det är kanske inte ordet för boken heller. Men den är väldigt bra. Den handlar om Tom Hazard. Han är historielärare på en högstadieskola i London. Han är en mycket bra historielärare av en mycket märklig anledning. Hans ålder är nämligen mycket, mycket högre än vad man tror. Han lider av en konstig åkomma. Han åldras mycket långsamt. Och nu uppger han sig för att vara 41. Han ser ut så, men han är egentligen född den 3 mars 1581. Och därför kan han ju bättre än någon annan historielärare förmedla historien. Att ha den här åkomman är inte någonting att eftertrakta, förstår man efter en stund. Det är en rätt intressant syn på det här med att vi ska bli äldre och äldre och evigt liv. Och hans själ är gammal och alla människor han någonsin kommer i kontakt med kommer ju förorsaka honom sorg. Eftersom alla blir gamla och dör utom han. Och man får ju absolut inte lov att förälska sig. Men för väldigt, väldigt många år sedan så gjorde Tom just det. Han förälskade sig i Rose och tillsammans så fick de en dotter. Dottern ärvde hans åkomma och de senaste 300 åren så har han letat efter sin dotter. Som han inte kan hitta. Och då får vi följa med på hans livsresa som han dels återkommer till när han undervisar. När han ska berätta för eleverna om Shakespeare. Så har han jobbat med Shakespeare. Han har träffat Shakespeare. Och dels så återkommer han också till det för att det blir svårare och svårare för honom att värja sig för minnena. Och det är tydligen också någonting som är vanligt bland de här som har den här åkomman. De finns nämligen en hel del och där är någon märklig organisation i det här som jag inte ska berätta för mycket om. Men som gör att det blir ganska spännande. Han har genomlevt pestutbrott, ja, naturligtvis. Han har sett världen förändras så många gånger så att man inte kan föreställa sig det. Från att ha spelat luta med Shakespeare till att fascineras av sociala medier. Och det är en alldeles underbar och kärleksfull, ska jag säga, men lite sorglig roman ändå. Men den slutar inte i mörker utan det finns faktiskt en liten strimma ljus. Det är en fascinerande berättelse. Och den ska filmatiseras nu med Benedict Cumberbatch som historieläraren kommer att säkert göra alldeles utmärkt.
Får man någon känsla av att det är fantasy eller saga eller har författaren lyckats förankra alltihopa i en trovärdig berättelse?
Alltså jag tycker det känns rätt så trovärdigt. Visst, den tangerar ju kanske på grund av de här parallella världarna och så lite fantasy. Men det känns, han känns väldigt bottnad på något sätt som person. En helt vanlig människa som skaffar sig en hund och som liksom lever i den här världen. En väldigt, väldigt bra roman.
Och det här med genrer, nästa bok så förväntade jag mig en thriller, men är det det?
Nej, kan jag inte säga att det är. Det är John Grisham som har skrivit en ny bok som heter Camino Island. Den är under produktion som talbok med text samt punkt. Och han skriver väldigt gärna böcker om juridik och jurister och så här och det är han ju jätteduktig på. Men några få gånger så har jag gått ifrån den här genren och det gör han även den här gången. Den här spänningsromanen handlar nämligen om litteratur, bokhandlare, författare, lyckade och misslyckade sådana, signeringsturnéer och författarbesök. Det är nämligen så att några värdefulla originalmanuskript av Scott Fitzgerald har stulits från ett universitet trots att de var väldigt, väldigt välbevakade. Och försäkringsbolaget är ju lite skärrad över detta därför att de är värda väldigt mycket pengar. Och de får tag på en ung författare, en kvinna. Hon har lite skrivkramp. Hon har inte skrivit någonting på många år. Och hon får i uppdrag av det här försäkringsbolaget mot en ganska bra ersättning att infiltrera en bokhandel som har en mycket intressant bokhandlare i staden Camino Island i Florida. Bokhandlaren misstänks nämligen ha en imponerande samling historisk litteratur i sin källare. Och kanske finns de där manuskripten där. Och den här kvinnan, hon heter Mercer. Hon kan bo i släktens sommarhus i Camino Island under tiden och därigenom försöka ta sig in i de här litterära kretsarna. Och hon lyckas. Hon blir god vän med bokhandlaren och hon blir inviterad till de här middagarna som han har med alla författare som passerar och som är på signeringsturnéer och så här. Han är rätt så känd för att låta dem övernatta hemma hos honom. Författarna, han har liksom ett stort hov av litterära personer. Faktum är att Grisham, man är ju på en av sina andra hemmaplaner då. För är det någonting han känner till så är det ju det här med boksigneringsturnéer. Ökar runt och pratar om sina böcker. Och dessutom så verkar han verkligen vurma för bokhandlarna som fortfarande finns kvar på sina ställen. Det är en mysig spänningsroman skulle jag säga. Som är skriven med lätt hand av en författare som vet vad han sysslar med.
Och därifrån går vi över till
Stephen Booth. Han skriver klassiska engelska deckare och jag är väldigt förtjust i honom. Jag tycker om hans språk och jag tycker om där han rör sig så att säga. Hans huvudperson heter ju Ben Cooper och Diane Fry är också en av poliserna som är med hela tiden. Och den heter Dödens hemligheter. Den finns som talbok med text och inläsare i Dan Bratt. Och den tar 11 timmar och 57 minuter. Det här är ju då den 16:e boken och man kan kanske tycka att kan han verkligen liksom ha fler böcker inom sig? Men jo då, det kan han. De utspelar sig som alltid i natursköna Peak District i England. Och Ben Cooper har blivit kriminalkommissarie. Det är väl trevligt på ett sätt men samtidigt så är det ju så att han måste skicka ut sina poliser nu och göra de här utredningarna så blir han kvar på kontoret och ska sköta budget och annat trist. Men han är ju tvungen att delta lite själv också naturligtvis. Boken börjar med ett självmord i en bil på en mycket vacker, välbesökt plats i Peak District där folk brukar komma för att vandra och cykla och så här. Och njuta av naturen och utsikten, ett väl genomfört självmord utan att besvära några andra. Problemet är att det är inte det första självmordet. Det visar sig när de börjar verkligen leta att ett flertal självmord har skett på lite olika sätt på vackra platser runt om i Peak District. Men självmorden har ökat markant under de senaste månaderna och nu måste ju polisen försöka göra någonting. Alltså jag uppskattar verkligen den här deckaren som deckare. Jag tycker om språket, innehållet och allt annat i den här fantastiska miljöbeskrivningen. Men det som faktiskt blir kvar efter jag har läst den här boken, det är tankarna om rätten till sitt liv och rätten att ta sitt liv. Och det är inte vad jag väntade mig att jag skulle ha kvar av boken när jag hade läst den. Men den är faktiskt riktigt bra på ett helt annat plan än vad jag trodde.
Och därifrån till Håkan Nesser.
Ja, äntligen har den kommit. Håkan Nessers senaste bok, Det vänsterhäntas förening. Den är inte inläst än, den är under produktion, både talbok och punkt. Men den kommer nog inte bli färdig förrän i början på oktober. Och det börjar bli lite tråkigt med det där att det tar lång tid för dem att läsa in böcker tycker jag. Men i alla fall, jag är helt såld på Håkan Nesser. Han är så bra på börjar. Och de två första meningarna i den här boken, citat, Martin Winkelstrup växte upp med två skavanker. Han hade ingen far och han var vänsterhänt. Slut på citat. Det är så bra! Men i alla fall, i den här boken så får vi upptäcka hur Van Veteren, kommissarie Van Veteren från Mardam, och Gunnar Barbarotti från Kymlinge, de möts för första gången. Det rör sig om ett gammalt fall som Van Veteren har varit inblandad i. Han har nu helt dragit sig från sitt polisarbete och han ska fylla 75 år. Han tänker inte vara hemma. Hans älskade hustru Ulrika, hon har kommit på att de ska säga att de ska resa bort. Det tänker de inte alls göra. Och så kontaktar hans gamla kollega Münster honom och säger att vi får nu prata om ett ärende som har dykt upp. Och det är det här gamla fallet. För många år sedan var det 4 stycken människor som blev innebrända på ett pensionat. Och de visste att det skulle vara 5 människor i det här sällskapet. Och de hittade inte den 5:e personen. Till sist så kom de fram till att det måste ju vara han som har gjort det. Och det här lilla sällskapet på 5 personer tillhörde någonting så märkligt som en förening som hette Det vänsterhäntas förening. Nu har man då hittat den här femte personen nedgrävd i skogen utanför det här pensionatet. Uppenbarligen död samtidigt som de här, eller till och med kanske lite innan. Och det sätter ju saken i ett annat läge. Det är inte han som har gjort det helt enkelt. Och i vanlig nässårsgårdning så går det inte fort. Det gör det ju aldrig i hans böcker, utan det är mycket tänkande fram och tillbaks. Och det är njutbart tycker jag, för han är ju så bra på att skriva.
Avslutade talbokstipsaren Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Och böckerna i inslaget var Historieläraren om Matt Haig, som när denna tidning görs inte är riktigt färdig. Falska vänner av Jane Harper. Camino Island av John Grisham. Inläsningen beräknas vara klar 9 september. Dödens hemligheter av Stephen Booth. Och Vänsterhäntas förening av Håkan Nesser, som ska vara klar 2 oktober. Dessutom nämndes Matt Haigs självbiografi Skäl att fortsätta leva, som är en talbok med text, samt hans barnböcker Jakten på julen, som finns som talbok och i punktskrift, och Julen är räddad, som är en talbok med text. Reporter var Dodo Parkas.